Då ska vi få fira högmässa tillsammans på Alla helgons dag. Temat då, inte så förvånande, just helgonen. Vi börjar som vi brukar med att ni gärna får vända er till varandra och hälsa varandra välkomna hit till kyrkan. Så ska jag säga ett välkommen till er som följer sändningarna. Och för er som bara hör ska jag berätta att psalmerna idag, det är 3, 171, 321 och 169. Sen kan jag också för tydlighetens skull säga att på några ställen i agendan har det blivit fel lovsång. Vi ska inte sjunga nummer 10 utan 697, vers 6. Så vet ni det. Kollekten idag tillfaller Svenska kyrkan i utlandet, deras diakonala arbete. Och under oktober månad, som ju tog slut igår, men det var intressant. Frågan är vad det är som är fel. Vi har vår insamling till ljusbäraren i alla fall, i vanlig ordning. Är det någon som minns om det i oktober gick till Networks diakonala arbete i Arad? Nej, det gjorde det inte. Bra. Ja, tack. Då går det nu under november månad till Networks diakonala arbete bland romer i Arad. Då är det bara månaden som har blivit fel i mitt papper. Idag är det inte någon personlig förbön under nattvardsgången. Men imorgon kommer det att vara det igen. Så du kan bära med dig ditt eventuella böneämne till imorgon då. Och däremot är det även idag kyrkkaffe inne i Pauligården efter högmässan. Så välkommen också till den gemenskapen. Ikväll klockan 18 så är det minnesgudstjänst med mycket musik. Mikael Holmlund spelar orgel och piano. Nu vid högmässan är det en solist med och sjunger, Sara Wettergren. Då tror jag att jag har sagt det som jag ska säga. Så låt oss be. Fader, vi tackar dig för att du har samlat oss här i ditt hus till denna gudstjänst. Vi ber att du ska komma till oss var och en med din heliga ande. Öppna våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot det du vill ge oss den här stunden. Låt oss få lovsjunga dig i ande och sanning. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. I vår läsning från Matteus evangeliet idag säger Jesus så om de som han har kallat att följa honom. Vi har en viktig uppgift på jorden, i världen, att vara salt och ljus. Det där är ju bildspråk förstås, och Jesus förklarar sen vad han menar. Ni ska leva på ett sånt sätt att människorna ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Har man strött salt i maten så kan man inte dölja det för den som äter, och man vill väl inte heller dölja det. Har man tänt en lampa så sätter man den någonstans så att den lyser upp ordentligt. Och Jesus har strött ut sina lärjungar som salt över den här jorden. Och han har tänt oss som sin lampa i världen för att han vill att vi ska göra skillnad i god smak och i bra belysning. Och att det ska leda till att människor prisar Fadern i himlen. Men så säger han att det finns en risk att det här lärjungasaltet mister sin sälta. Eller att lärjungalampans ljus liksom blir skymt på något sätt. Och det är när vi försummar då att göra de där goda gärningarna som Gud har tänkt ska leda till lovprisning till honom. Och sen några verser senare så kommer Jesus med en annan varning. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Alltså då gör vi visserligen någonting, men inte för att människorna ska prisa Gud utan för att de ska lägga märke till oss. att inte göra någon skillnad alls. Eller att göra skillnad för att liksom putsa på min egen ära. Varken det ena eller det andra passar för en lärjunge till Jesus. Känner du dig träffad av det som Jesus säger här, så får du ta med dig det in i vår syndabekännelse nu. Tillsammans med allt annat som kan tynga ditt samvete. Bär fram det till honom som kan förlåta och förnya. Även om vi kan svika den här uppgiften att vara världens ljus, så gör han aldrig det. Evangeliets ljus som lyser från honom, det lyser i mörkret. Och mörkret kan inte övervinna det. Så låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Evige Gud, du som samlar helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv, så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som lever och råder med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för alla helgons dag, den andra årgångens läsningar och den gammaltestamentliga läsningen ifrån profeten Jesajas 60:e kapitel.
Man ska inte mer se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Dina murar ska du kalla räddning, dina portar lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen och månen inte lysa dig med sitt sken. Nej, Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt eviga ljus, din sorgetid är förbi. Alla i ditt folk ska vara rättfärdiga och det ska för evigt äga landet. Det är skott som jag har planterat. Jag har skapat den för att visa min härlighet. Av den minste blir det en skara på 1000. Den ringaste blir till ett mäktigt folk. Jag, Herren, ska låta det ske snabbt när tiden är inne. Så lyder Herrens ord.
Episteltexten är hämtad från Hebreerbrevets 12:e kapitel, verserna 1-3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten Matteus i det femte kapitlet. Jesus sa, ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack Herre för barnen här. Var med dem nu i deras samling. Och var också med oss andra. Och ge oss alla din ande. I Jesu namn. Amen. Hebreerbrevet tar med oss till en idrottsarena idag när vi får den här förmaningen och uppmuntran att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Om vi gräver lite i det, det grekiska ordet för lopp där, det är agon. Och från början, grundbetydelsen av det, det är just en plats där man samlas för att se på idrott. Och sen började det också syfta på publiken som hade samlats där på läktarna. Och sen i nästa steg så började agon också betyda själva tävlingen. Alltså loppet eller hästkapplöpningen eller så. Nere på banan. Kampen mellan de tävlande. Och idrottstävlingar kunde vara extremt hårda under antiken. Vi kan ju se ibland folk som liksom staplar och faller ihop på väg mot mållinjen. Men när Hebreerbrevet skrevs så var det mer regel än undantag. Publiken på läktarna, de förväntade sig att få se vältränade tuffingar som kollapsade där nere helt enkelt. Det ingick. Och då fick ordet agon en till, liksom mer symbolisk betydelse av svår kamp och strid och total ansträngning. Engelskan har det som ett låneord, agony. Alltså ett starkt fysiskt och mentalt lidande. Så det blir då en rätt stark bild av det kristna livet vi får till oss idag. När vi uppmanas att hålla ut eller springa uthålligt i det lopp, det agony som vi har framför oss. Det är ingen trivsam joggingrunda en klar höstmorgon. Det handlar om, helt enkelt. I kristen tradition så talar man om den stridande kyrkan eller den kämpande kyrkan. Därför att det är så det kommer att vara här i världen för Jesu lärjungar. Vi har en kamp att kämpa på olika sätt. Det är normalläget. Jesus talar om att vara fattig i anden, att sörja, hungra, törsta, skymfas och förföljas och förtalas för hans skull. Och ändå förbli ödmjuk, barmhärtig, renhjärtad och fredlig. Det är på det sättet hans lärjungar kan vara det här saltet och ljuset för världen. Och så säger han då, saliga är ni mitt i den där kampen. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. För kyrkan som har sin kamp och sin agony som normalläge i den här världen har ett helt annat läge i den kommande världen. Där är hon den segrande kyrkan. Och därför står det som det gör i Uppenbarelsebokens 14 kapitel. Saliga de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem. Och på ett annat ställe i Uppenbarelseboken, i det 7 kapitlet, så lyfts också det här liksom sambandet mellan den stridande kyrkan och den segrande kyrkan. Det lyfts fram där. I sin uppenbarelse så ser Johannes en massa människor som ingen kan räkna. De kommer från alla folk och stammar och länder och språk. De har blivit klädda i vita kläder och de har fått varsitt liksom segertecken att hålla i handen, en palmkvist. Och så ropar de så att det dånar om frälsningen genom Jesus, genom Guds lam. Och så skriver Johannes där. En av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån kommer de? Jag svarade, du vet det, Herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Den här segrande och vilande kyrkan är densamma. Det är samma gäng som den stridande och lidande kyrkan. Fast det är väldigt svårt att föreställa sig när man ser dem. Här på jorden ser de ut på ett sätt. Och sen i evigheten ser de ut på ett helt annat sätt. Men det är samma kyrka. Om vi återvänder till arenan som Hebreerbrevet beskriver, där den stridande kyrkan kämpar sig fram med längs löparbanorna. Det finns flera saker som är ovanliga med den här arenan. Och en sak det är att de som springer där på banorna, de tävlar inte mot varandra, utan de kämpar med varandra. Vem som kommer först över mållinjen, det är inte viktigt. Utan vi får hjälpa varandra att orka och hålla ut hela vägen. Och just här i Hebreerbrevet 12 har det hänt en annan ovanlig sak under en löpartävling. Och det är att vi allihop liksom har stannat upp en stund och samlat oss i en sån där klunga där nere. Och så ska vi ha ett litet pep-talk tillsammans för att orka springa vidare. Och uppmuntran som vi får där, den handlar om att vi ska titta upp på läktaren, på de som sitter där. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi hålla ut i det lopp vi har framför oss. På den här arenan är nämligen de som sitter på läktarna också väldigt ovanliga. I vanliga fall brukar ju i varje fall de allra flesta, som, och nu menar jag inte er som sitter på läktaren idag då, utan där på en arena. Då brukar ju de som sitter på läktaren vara sådana som absolut inte skulle kunna ha varit där nere och tävlat. Utan de sitter bara och tittar på. Men på den här arenan så är det så att alla som sitter på läktaren är sådana som redan har klarat av det här loppet. De har redan kommit till mål. Och just därför så kan de uppmuntra oss som fortfarande springer. När vi är nära att ge upp för att det blir för jobbigt och vi tänker vi kommer aldrig fram, så blir de ändå en påminnelse, de som sitter där, om att det går att komma fram. Det är ändå möjligt. Vittnena som sitter där på läktaren runt oss, de räknas upp i kapitlet innan i Hebreerbrevet. Och då är det folk från Gamla testamentet. En del är liksom namngivna kändisar som alla vet vilka det är. Som Abraham och Rahab och David och Mose och sådana där. Och sen nämns där också en massa folk som ingen längre kommer ihåg namnet på och ingen minns. Men som också har varit med då genom Guds folks historia och visat att det går att komma i mål. Sen Hebreerbrevet skrevs så har det fyllt på med mer folk på läktarna. Män och kvinnor från Nya testamentet förstås och från den stridande kyrkans 2000-åriga historia. Återigen, både sådana som alla vet namnet på och som vi tillsammans liksom kommer ihåg vad de sa och vad de gjorde. Som Herrens mor Maria, eller Sankt Paulus, eller Sankta Birgitta, eller Dietrich Bonhoeffer och så vidare. Och så sitter där också en massa folk som aldrig var så där kända och som kanske är helt bortglömda här på jorden idag. Men som har varit med och visat att det är möjligt att nå målet. Även om det är en svår kamp många gånger. Den här dagen så får vi liksom bli påminda om den här skyn av vittnen. Och vi får en möjlighet att uttrycka vår tacksamhet över dem. Och över den uppmuntran som de kan ge till oss. Den stridande kyrkan får rikta ett tack för den segrande kyrkan. Till vår gemensamma Herre Jesus Kristus. För alla helgon som i kamp för tron stått fast mot världen och nått himlaron. Till dig och Jesus höjes lovets ton. Halleluja. Den här salmen som vi sjöng förut, den översattes till svenska för mer än 100 år sedan. Jag tycker mycket om den. Men det finns en del saker i det engelska originalet som jag tycker ännu bättre om. Bland annat att den har tre verser till som man får hålla på en stund längre. Men också en del av det som står där. Och en sån sak är att den salmen konsekvent vänder sig till Jesus. Vi börjar ju plötsligt vända oss till helgonen här i vers 4. Och talar liksom till detta höga samfund. Dessa helgon av vår släkt. Mörk är vår väg, för er har morgon bräckt. Nu behöver inte det vara fel i och för sig. En av våra bekännelseskrifter säger att vi bör tacka Gud för helgonen. Men vi bör också ära helgonen själva. Så som Kristus prisar de goda och trogna tjänarna. Men ändå, både poetiskt och teologiskt så gillar jag den här original fjärde versen. Jag tycker den är ännu starkare. Oh, blessed communion, fellowship divine. We feebly struggle, they in glory shine. Yet all are one in thee, for all are thine. Alltså denna välsignade gudomliga gemenskap. Vi kämpar i svaghet, de lyser i härlighet. Ändå är vi ett i dig, för alla är dina. Den stridande och den segrande kyrkan är samma gäng, fast vi ser så olika ut. För alla tillhör vi Jesus och är hans lärjungar. De som har fullbordat loppet och har blivit klädda i de här vita kläderna och fått segerns palmer i händerna. De sitter där på läktarna som en sky av vittnen runt oss. Och vittnar om Jesu barmhärtighet. Vittnar om att han är den som både vill och kan frälsa människor. Det är en ovanlig sak till med den här arenan som vi befinner oss på idag. Därför att det är inte i första hand de som sitter på läktarna som tittar på oss som springer. Utan det är vi som tittar på dem. Vi får se på dem och lära oss av deras exempel. Uppmuntras av deras seger. Och en sak som vi snabbt märker om vi tittar på dem en stund, det är att de har blicken fäst på Jesus. Han var i världen deras fasta hus. Hans röst dem ledde fram i stridens brus. Och genom ödsligt mörker sken hans ljus för dem. Och därför ropar de nu så att det dånar om hans frälsning. Den som de har fått del av. Nu är vår hörsel inte alltid inställd på den frekvensen som kan höra himmelskt dån. Och ibland har vi fått springa så att det liksom susar i öronen på oss. Så oftast kan vi inte höra det där särskilt bra. Men han som nu har samlat ihop oss där nere på banan för ett litet pep-talk innan vi ska springa vidare. Han säger, blir dagen tung och själens möda lång, tyst, hör. I fjärran tonar segersång och tro och vilja stärkes än en gång. Återigen gillar jag originalet ännu bättre. And hearts are brave again and arms are strong. Halleluja. Sen visar helgonen inte bara att det går att komma i mål och hålla ut ända till slutet. Utan de visar också hur man gör. Bekännelseskriften som jag citerade lite ur förut. Den säger att vi ska inte bara ära helgonen som de där goda och trogna tjänarna. Utan vi ska också sträva efter att likna dem. De är bra förebilder för oss som ska vara Jesu lärjungar i den här världen. Och vara ljus och salt så som han vill. Och det finns många saker att lära sig av var och en av dem. Men den liksom kanske viktigaste gemensamma lärdomen, det är förstås den där som också lyfts fram här i Hebreerbrevet 12 som vi läste ur. För att kunna hålla ut, för att kunna nå målet, så måste även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss. Jag vet inte varför Bibel 2000 har valt att skriva ansätter oss här. Det finns säkert någon jättebra anledning till det. Men nästan alla andra översätter snärjer oss. Och det är ju liksom en mer levande bild av det här loppet som pågår. Över löparbanorna så ligger det en massa slingerväxter av synd. Som snärjer benen på oss som springer. Och inte gör det ett dugg lättare att komma fram. En annan översättningsgrej där. Ordet som står där kan betyda både att synden snärjer oss enkelt och att den snärjer oss hårt. Så den som ska översätta måste liksom välja det ena eller det andra. Tyvärr måste inte synden välja. Utan den kan snärja oss både enkelt och hårt. Och vill få även den mest andligt vältränade tuffingen att kollapsa. Och ge upp. Ni som sitter där på läktarna och redan har kommit till mål. Ni kan väl berätta för oss här nere hur man gör med de här jobbiga slingerväxterna runt benen. Ja men gärna. Håll blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Han är den som kan befria både från syndens skuld och från syndens makt. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Gud, du som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och ser fram emot den dag då vi ska möta dig sådan du är. Ge oss del av det liv som aldrig dör. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi tackar dig för livets gåva och ber för dem som står vid livets yttersta gräns. Välsigna den som är ensam med din närvaro. Led och trösta dem som är rädda. Ta hand och lindra för dem som känner smärta. Välsigna dem som måste ta avsked av någon de älskar. Och var med i sorgen och saknaden. Vi ber för dem som finner livet outhärdligt och vill att det ska ta slut. I dina händer lämnar vi anhöriga som står kvar med frågor. Var med i sorgen och smärtan. Vi tackar för alla människor som gått före oss över tiden och dödens gräns. För vänskap, gemenskap och delade erfarenheter och minnen. Till dig, Herre, bär vi fram sorg och saknad, men också tacksamhet för vad du gav oss genom dem. Stärk oss i hoppet om de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi tackar för våra möjligheter att lindra och hjälpa genom sjukvård och mediciner. Vi ber för all personal som dagligen möter sjuka och döende människor. Vi ber för de äldre som finns i vår församling. För de som bor på våra äldreboenden. För personalen som arbetar där. Kom med din frid, Herre, och sänd oss dit vi behövs. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Fader, kom med din ande över vår församling här i Sankt Pauli. Led oss så att vi gärna går dina vägar. Vi ber dig för vårt stift och vår biskop och vår egen församling. Välsigna våra konfirmander och låt dem få ana din storhet och din kärlek. Vi ber dig för var och en av oss som firar gudstjänst här i Pauli idag. Hjälp oss att leva som jordens salt och världens ljus i de sammanhang och bland de människor som vi möter i vår vardag. Befria oss du från det som tynger, för synd som snärjer oss, och hjälp oss att hålla ut i det lopp vi har framför oss och ha blicken fäst vid dig, Jesus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Herre, förbarma dig över alla människor som lider. Vi ber om fred i Ukraina och Ryssland, i Sudan och i Mellanöstern och i jordens andra oroshärdar. Vi ber för alla människor som befinner sig på flykt och för våra kristna syskon som lider för att de bekänner dig, Jesus, som Herre. Välsigna Open Doors viktiga arbete bland förföljda kristna. Ge oss röst för din sanning och mod att tala och handla när så ska göras. Så ber vi tyst för dem eller det som vi särskilt vill bära fram inför dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Hjälp oss att i tro ta emot att din sons död och uppståndelse öppnat vägen till dig. Vi ber om trygghet i livet och inför döden. Låt våra liv präglas av uppståndelsens hopp. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så ber vi tillsammans. Och Fader, Son och Ande, dig ske evigt lov och pris. Ack, öppna och en gång för mig din himmels paradis. Ja, när jag fast i tronen står, jag av din hand min krona får. O Herre, Sebaot. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty med dina helgon strålande vittnesbörd uppfyller du ständigt på nytt din kyrka med kraft och ger oss tydliga tecken på din kärlek. Du sporrar oss genom deras exempel och hör deras förbön för oss. Med änglarna och alla dina heliga prisar vi därför ditt namn, tillber dig och sjunger.
Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet, med din enda son och den helige ande, från evighet till evighet. Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Det finns glutenfritt bröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur lovsångshäfterna i bänkarna. Nummer 8, Herren är min starkhet. Vi fortsätter med nummer 27, Allt till Jesus.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Fader i himmelen, du mättar oss med livets bröd och renar oss i lammets blod. Helga oss efter dina helgons förebild och gör oss fullkomliga i kärleken. Låt oss en gång få bryta upp till det stora gästabudet i vårt hemland. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.